28 juni 2004.
Och kväll. USA och deras allierade lämnade idag över makten till den irakiska övergångsregeringen 2 dagar tidigare än det var tänkt. Själva ceremonin hemlighölls och det var först senare som världen fick se USAs styrelseman i Irak deklarera att ockupationen nu är över.
As recognized in the UN Security Council Resolution 1546, the Coalition Provisional Authority will cease to exist on June 28th, at which point the occupation will end.
Den blygsamma ceremonin ägde rum vid 8:30 i morse svensk tid. Paul Bremer upplöser sin egen ockupationsmyndighet och lämnar över nödvändiga dokument till irakierna. 2 timmar senare lämnar Paul Bremer Irak.
A change of era. Onus of responsibility on us Iraqis to deliver for our people and deliver for the world.
Och ytterligare 4 timmar senare, vid lunchtid idag, är det fullbordat. Den nya irakiska regeringen svär sina ämbetseder med högra handen på Koranen.
Bismillahirrahmanirrahim.
Premiärminister Ayad Alawi leder en övergångsregering som ska styra Irak fram till det planerade valet vid årsskiftet. Det hastiga maktöverlämnandet sägs ha skett för att förekomma militanta grupper som antas ha velat störa de ceremonier som skulle ägt rum i övermorgon. Och våldet i Irak lär bli den nya regeringens viktigaste fråga, liksom för de 160 000 utländska soldater som kommer att stanna kvar i Irak.
وأن يتنظم المرور وأن ينقلنا على الإرهاب والفوضى الفوضى بالشارع اللي ما نقدر نسيطر عليها لا رجال الأمن يسيطرون عليها ولا الحكومة تسيطر عليها.
Är oss nu från Bagdad Eva Elmsäter. Vilka var dina första intryck när du kom till Bagdad idag?
Man kan väl säga att det allmänna intrycket är att människor är väldigt lättade över att den här dagen har kommit. Men det finns, jag har inte sett några som helst glädjeyttringar. Man menar att det är allt för många problem. Det är säkerheten och det är bristen på arbete, bristen på el. Vi har just nu fått elavbrott i staden och brist på bränsle. Det är de stora problem som fortfarande finns kvar. Så att glädjeyttringar är det inte, men fortfarande så är många väldigt lättade.
Hur skulle du beskriva säkerhetsläget i Irak?
Ja, säkerhetsläget har varit ovanligt lugnt får man väl säga. Jag har hört om 3 incidenter över hela landet idag. Och säkerhetspådraget här i Bagdad är enormt. Man har spärrat av enorma områden runt flygplatsen och runt viktiga byggnader. Och kontrollen har varit så hård så att nyheten om maktöverlämnandet den kom först från NATO-mötet till Istanbul.
Säkerhetsarrangemanget kring NATO-toppmötet här i Istanbul är rigoröst. Mellan 25 och 30 000 turkiska poliser bevakar mötet. Men gatstenar och bensinbomber har kastats mot polisen under flera demonstrationer som ägt rum idag utanför NATO-mötet. Polisen har svarat med tårgas och batonger.
İstanbul'da yapılacak olan bu toplantıya karşı durulmasının ana nedenlerinden bir tanesi de buydu. Komşu bir halkın kaderine başka bir ülke tarafından, emperyalist bir ülke tarafından tayin edilmesine karşı diyoruz biz.
Men tidigt i morse kom nyheten. Makten i Irak överlämnas redan idag från den USA-ledda alliansen till Iraks övergångsregering. Beskedet kom härifrån Istanbul från den irakiska utrikesministern som just mött den brittiska premiärministern Blair.
Today we will challenge those elements in Iraq, the terrorists, the criminal, the Saddamists, the anti-democratic forces by bringing even the date of the handover of sovereignty before the June 30th.
Today of course is extremely important. It's the transfer
of real and full sovereignty to the people and the government of Iraq. From now on, the coalition changes. We are there in support of the Iraqi government and the Iraqi people.
Iraq today still has many challenges to overcome. We recognize that. But it is a world away from the tormented, exhausted, and isolated country we found last year.
Men frågan om Irak är känslig för NATO. Man har inte idag kunnat enas om hur och var NATO ska utbilda Iraks nationella säkerhetsstyrka. Tyskland och Frankrike säger blankt nej till att skicka sina officerare till Irak.
La formation c'est de la responsabilité des nations qui accepteront de former soit sur place s'agissant des membres de la coalition ou d'autres, soit à l'extérieur. Comme certains, notamment la France, l'Allemagne ou l'Espagne.
Men beskedet om maktöverlämnandet lär inte stoppa protesterna under NATO-mötet här i Istanbul.
Yani sonuçta iktidar devredildi daha sonra da orada kimin eli olduğu belli. Bugün burada bu toplantıda konuşulan da o. Yani orada NATO'nun işgali, ABD işgali gerçekleşecek.
Med oss finns också Per-Anders Engler från Washington. Per-Anders, att USA nu valde att lämna över makten 2 dagar tidigare, hur ska man tolka det?
Jag tror man kan säga att det fanns allt att vinna på att göra som man nu gjorde. Och vad man vann var att man kunde undvika en spektakulär terrorattack mot den planerade ceremonin på onsdag. Och om det fanns goda skäl att tro att den som planerades, om den hade ett attentat hade utförts på onsdag, så hade det sannolikt inneburit nya dödsoffer och att president Bushs anseende hade fläckats ytterligare. Det har ju redan fått sig törnar på grund av USAs engagemang och Bush-administrationens engagemang i Irak, med en växande inhemsk amerikansk opinion och en växande internationell opinion mot kriget. Man kan väl säga att det var ett smart taktiskt drag som utav Iraks nya makthavare och av USA.
Mm. Eva, hur kommer den irakiska vanliga mannen och kvinnan på gatan att märka att det är en ny regering som har tagit över?
Ja, den nya premiärministern har lovat hårda tag. Och det är väl det som han kan vinna irakernas förtroende för. Han har lovat att poliser i större styrkor ska vara ute på Bagdads gator inom bara ett par dagar. Och det är någonting som är väldigt nödvändigt här. Och han kommer också troligtvis att stärka säkerheten på många andra håll. Man talar om att det kan införas undantagstillstånd för att komma till rätta med våldet och terrorattackerna. Det är vad man hoppas åtminstone bland vanliga iraker ska kunna bli resultatet av det här övertagandet. Mm.
Vad innebär det då för Bush-regeringen att ockupationen nu formellt är över?
Ja, vi har ett presidentval om bara lite drygt 4 månader här i USA. Och det är oerhört betydelsefullt, kanske helt avgörande för president Bush och hans regering och deras möjligheter att bli återvalda i november. Att man nu kan visa den amerikanska opinionen att man trappar ner sitt engagemang i Irak och överlåter ansvaret i Irak på irakerna själva. Opinionen mot USAs krig mot Irak och ockupation av Irak har växt oerhört mycket här under de senaste månaderna i takt med stigande amerikanska dödssiffror och det faktum att man faktiskt inte hittat några massförstörelsevapen i Irak, och det var ju själva skälet till varför man angrep Irak från början. Vi ska komma ihåg att det är inrikespolitiskt, det är faran långt ifrån över för president Bush. Allt är avgörande av vad som händer i Irak under de kommande månaderna. Ser vi en positiv utveckling i Irak, ja, då kommer det att gynna Bush. Men ser vi tvärtom en negativ utveckling, då kommer det att slå mot Bush och hans regering, som ju trots allt var de som drog igång hela det här. Och vi har fortfarande kvar 140 000 amerikanska soldater i Irak, och de kommer ju att vara kvar även efter nu att ockupationen formellt har upphört.
Tack så mycket, Per-Anders Engler och Eva Elmsäter. Jag säger välkommen Bo Inge Andersson. Hur skulle du betygsätta USAs insatser under ockupationen?
Man kan nog knappast säga att USA får godkänt. Det har skapat så mycket kaos. Och framförallt kan man säga att för USA så har någon slags amerikansk dröm eller amerikansk vision som Bush och hans rådgivare haft, den har fullständigt kapsejsat. Alltså att USA skulle med krig som man, förebyggande krig, skulle man kunna klara sig själv utan ett stöd från omvärlden och allierade. Man skulle bygga en demokrati i Mellanöstern genom att avsätta Saddam Hussein, och man skulle bekämpa terrorn. Det har blivit nästan precis tvärtom. Terrorn har till exempel ökats. Det här är frågan om inte detta i början till att USA dämpar sitt högljudda tonläge i den internationella politiken och inser på nytt att, att ensam är inte stark?
Mm. Detta med att man då väljer att tidigare lägga de här maktöverlämnandet idag, vad kan det få för följder?
Ja, om man skulle sätta sig in i en terrorists tankegångar så skulle man säga att man har genom hotet om våld har man faktiskt fått världens största supermakt att dra sig tillbaka, åtminstone 2 dagar tidigare, inte mycket, men det är ett slags symbol och det är, alltså, kan bli en farlig signal. Vi har sett det i Afghanistan, vi har sett det i Libanon att tillbakadraganden av Sovjet respektive Israel ökar risken för fortsatt terror. Så detta kan vara en signal för terrorister. Vi kan skrämma supermakten genom våld. Mm.
Hur ser då framtiden ut?
Ja, man kan ju säga, nu verkar det ju åtminstone utåt som om även NATO skulle stödja vad som sker. USA stödjer det, FN stödjer det. Den regering som tillträder har alltså stöd från många håll. Men frågan är om det är det den behöver. Frågan är om inte detta stöd också kan vara en slags omarmning som kväver den. Därför att många irakier ser den som en USA-marionett. Den måste visa på något sätt att den inte bara är USA-styrd. Och det kan leda till konflikter med USA i framtiden, som ju fortfarande har så många soldater kvar i landet.
Tack så mycket, Bo Ingen. Och val av en ny demokratisk regering i Irak, det ska äga rum enligt planerna i början av nästa år. Där lämnar vi Irak.
juni 2004.
Ja, det juridiska ansvaret för Iraks förre diktator Saddam Hussein kommer imorgon att överföras till de irakiska myndigheterna. Och på torsdag kommer han att ställas inför en domare. Det sa idag Iraks premiärminister Iyad Alawi. Därmed kan rättsprocessen mot Saddam Hussein på allvar börja.
Ända sedan Saddam Hussein greps i december förra året har han varit i USAs händer. För Iraks nya regering är det nu en fråga om nationell prestige att de får ta hand om honom. Men i USA har man varit tveksam till om irakerna klarar av att vakta honom på ett säkert sätt. Lösningen som det nu ser ut blir att Irak från och med imorgon får det juridiska ansvaret för Saddam Hussein, men att han tills vidare sitter kvar i det amerikanska fängelset vid Bagdads flygfält där han nu befinner sig. I ett senare skede kan Irak få det fulla ansvaret. På torsdag ska en domare läsa upp åtalspunkterna mot Saddam Hussein. Det blir en diger lista som toppas av anklagelser om brott mot mänskligheten. Han kommer bland annat att åtalas för det blodiga undertryckandet av kurder och shia-muslimer 1991, för användningen av giftgas mot kurder 1988, för det irak-iranska kriget och invasionen av Kuwait samt för mord och tortyr inne i Irak. Utöver Saddam Hussein kommer 11 av hans närmaste medarbetare att ställas inför rätta under liknande åtalspunkter. Själva rättegången eller rättegångarna kommer att börja först om ett antal månader och äga rum vid en speciell tribunal som har upprättats för ändamålet. Premiärminister Alawi sa idag att det ännu inte är bestämt om Saddam Hussein kommer att kunna få dödsstraff. Sten Sjöström, Bagdad.
Första juli 2004. Saddam Hussein inför rätta.
Ja, idag stod alltså Iraks före president Saddam Hussein inför irakisk domstol. Det var första gången sedan han greps i december som den före diktatorn framträdde offentligt. Och det var en trotsig och tidvis irriterad Saddam Hussein som ställdes inför 7 preliminära åtalspunkter.
Jag är Saddam Hussein, Iraks president. Så identifierade han sig inför domstolen, vars rätt att döma honom han genast började ifrågasätta, enligt rapporter från rättssalen. Jag har bara fått tillgång till ljudet från delar av den här processen, men så här lät den här åtalspunkten om invasionen av Kuwait togs upp.
Iran i Kuwait, de är
Saddam Hussein blir här tillrättavisad av domaren. Det var enda gången under processen som han brusade upp Saddam Hussein, som inte syns offentligt sedan gripandet i december, de omtalade undersökningsbilderna. 7 preliminära åtalspunkter presenterades idag. Flera mord på religiösa och politiska ledare under hans regeringstid. Invasionen av Kuwait, mördandet av shia-muslimer efter Kuwaitkriget och så massmordet på kurder i Halabja 1988 då 5000 människor miste livet. Det brottet förnekades av en sarkastisk Saddam Hussein idag. Processen kommer att fortsätta då antagligen med nya åtalspunkter som folkmord och brott mot mänskligheten. Och då får Saddam Hussein också advokathjälp, det hade han inte idag. Han avslutade processen med att vägra skriva under ett domstolsdokument.
Den 2 juli 2004.
Två hotell i centrala Bagdad besköts med raketer i morse. Enligt vakter vid ett av hotellen ska 3 människor ha skadats. Våra utsända rapporterar.
På det så kallade paradistorget nedanför oss. Sheraton Hotel som ligger mitt emot oss träffades av hotell Bagdad.
Vi ska köra om inslaget och då berätta att 2 hotell i centrala Bagdad besköts med raketer i morse. Alltså enligt vakterna vid ett av hotellen ska 3 människor ha skadats. Nu över till våra utsända.
Flera explosioner inträffade i morse bara några 100 meter från vårt hotell i Bagdad. Eldslågor och svart rök vällde upp från en minibuss på det så kallade paradistorget nedanför oss. Sheraton Hotel som ligger mitt emot oss träffades av granater. Likaså hotell Bagdad som ligger bakom oss. Attackerna mot hotellen fulla av utländska journalister och säkerhetsvakter var väntade. Och säkerheten runt hotellen är stor. Med amerikanska soldater och irakiska poliser utposterade. Stora betongblock och taggtråd spärrar av området. Trots säkerhetspådraget lyckades en liten lastbil med avfyrningsramp på skjuta iväg 3 granater innan den välte av rekylen. På rampen fanns ytterligare 14 granatrör som inte avfyrats. Attackerna mot amerikanska militära mål har minskat något den senaste tiden i Bagdad, medan civila, iraker och utlänningar, cyniskt kallade soft targets, allt oftare är måltavla för det irakiska motståndet.
Och i Irak idag släpptes ytterligare 2 personer i den turkiska gisslan som hållits av en gerillagrupp. De släpptes sedan de lovat att sluta med allt samarbete med USA. En bilbomb.
Tredje juli 2004.
Och för den nya regeringen i Irak, för att den nya regeringen i Irak ska få medborgarnas förtroende, så måste den snabbt kunna visa på förbättringar i vardagslivet. Ett av de största problemen som irakerna klagar mest över är den ständiga bristen på el.
Hi, digma on. Och tjagal händer min lane.
Först trycker man på knappen här och sen drar man i snöret och så går generatorn igång hur lätt som helst. Det är Marwan Adel i försäljningstagen. Han har en liten butik i Bagdad där en stor försäljningssuccé just nu är elgeneratorer. Det är så åtminstone medelklassen är uppe att klara elförsörjningen när stadens elnät bara fungerar 12 timmar om dygnet. Den potentiella kunden är Samir Ali. Elen är kanske den allra viktigaste saken i livet, deklarerar han och berättar om vilket helvete det är när strömmen går på bara stötvis några timmar och sen försvinner. Man sitter i mörker och tvn går inte och det blir olidligt hett när luftkonditioneringen inte fungerar och det är 40-45 grader. Och maten, om man har elspis, måste pressas in i elschemat. Samir Ali har en generator av typ Tiger, men den fungerar mycket dåligt och därför behöver han en ny. Men trots försäljaren Marwan Adels alla argument så slår han inte till. Bland annat är priset $200 lite väl högt och han traskar iväg. Men Marwan Adel verkar inte så deprimerad för det. Affärerna går bra ändå. Elgeneratorer är just nu en mycket bra business, säger han. I sin lilla affär säljer han 20-30 stycken i veckan. Hela trottoaren framför butiken är belamrad med generatorer och andra elartiklar. När USA tog över Irak för drygt ett år sedan var det många irakier som trodde att supermakten USA skulle fixa det där med elbristen i ett nafs. I Bagdad lovar man till exempel att renovera stadens främsta elverk. Men på ett år har det inte skett någon förbättring alls för gemene man och reparationen av elverket släpar efter. Det är nu inte bara USAs fel. Motståndsrebellerna attackerar regelbundet bland annat kraftledningar och många utländska specialister har hastigt lämnat landet efter alla kidnappningar och mord. Men det är USA som fått bära det främsta ansvaret för misslyckandena. I Bagdad talar man om att befolkningen lider av en allmän sömnbrist eftersom många sover så dåligt i värmen. Den nya regeringen har nu en kapplöpning med klockan. Om de inte snart kan peka på framsteg så kommer snart elbristen att börja skyllas på dem. Sten Sjöström, Bagdad.
Under juli 2004.
Till Irak nu. Den nya regeringen har idag antagit undantagslagar för att försöka få stopp på våldet i landet. Samtidigt har det varit en ovanligt orolig dag i Bagdad, rapporterar vår utsände.
Flera granater sköts nu på förmiddagen mot den stora zon i centrala Bagdad som USA fortfarande behärskar och där deras nya ambassad ligger. En annan måltavla var uppenbarligen premiärministern Iyad Alawi. Man försökte bland annat beskjuta det hus som han anses förfoga över och högkvarteret för hans parti. Åtminstone en granat hamnade istället i ett sjukhusområde. 8 personer rapporteras hittills som skadade av granatattackerna. Och på en stor affärsgata i centrala Bagdad utbröt vad som kan beskrivas som hårda gatustrider där det sköts med både automatvapen och granatgevär. Jag kunde själv se hur en stor lastbil med irakiska soldater och 2 amerikanska pansarfordon anlände som förstärkningar till området. Det finns inga rapporter om skadade eller döda och heller inga säkra uppgifter om vilken grupp inom den väpnade motståndsrörelsen som låg bakom attackerna. Att anfall riktades mot premiärministern Alawi verkar inte vara någon tillfällighet. Idag undertecknade han en serie undantagslagar som ska göra det lättare för myndigheterna att bekämpa de väpnade motståndsgrupperna som verkar i landet. Bland annat får Alawi rätt att införa utegångsförbud och skärpta vägkontroller och det ska också bli lättare att gripa misstänkta. Regeringen betonar att undantagslagarna ska gälla begränsad tid och bara i begränsade delar av landet. Tidigare har regeringen också sagt att den ska återinföra dödsstraffet. Att införa undantagslagar är en het potatis för en regering som ser sig som den första demokratiska regeringen i Irak på decennier. Mer än en vecka har man därför arbetat med de juridiska formuleringarna så att inte lagarna allt för mycket inskränker de mänskliga rättigheterna. Samtidigt är det svårt att se vad lagarna egentligen skulle tillföra för något riktigt nytt. Irak lever redan i någonting som kan liknas vid ett undantagstillstånd med ständiga militärkolonner som patrullerar gatorna. Sten Sjöström, Bagdad.
Trettonde juli 2004. Hårdare tag i Irak.
Fler än 500 misstänkta har gripits i Bagdad idag. De gripna är misstänkta för bland annat stöld, mord och för att ligga bakom kidnappningar. Det är den största polisinsatsen i staden sedan Saddam-regimens fall, det uppger det irakiska inrikesministeriets talman.
Femtonde juli 2004.
En av de viktigaste uppgifterna för den nya irakiska regeringen är att bygga upp en polismakt som kan skapa någon form av ordning i landet. Nya poliser håller på att snabbutbildas och en del av utbildningen sker i grannlandet Jordanien, där bland andra 10 svenska poliser är lärare.
Vi hade självförsvarsövningar där man lär sig att använda aspetbatongen, samma som vi har i Sverige. Och det de skriker ärgar betyder backa.
Åke Thorin, en av de 10 svenskarna här vid polisskolan för iraker, mitt i öknen 40 km sydväst om Amman. I vanliga fall är han närpolis i Höganäs. Just nu håller 2 kullar om drygt 500 elever på att utbildas och deras instruktörer kommer från 10 olika länder.
Okay.
Mafia, see that?
Who can show me how to do the inside inspection of the vehicle?
Min bygdare ifarjina kif nعمل التفقد الداخلي.
Utbildningen är på sammanlagt 8 veckor, vara 4 veckor teori, bland annat respekt för mänskliga rättigheter, 4 veckor i praktik. Och frågan är naturligtvis hur bra polis man kan bli på mindre än 2 månader.
Jag får säga att på den korta tid det är så hinner de med mycket utbildning ändå. Och sen så när de kommer hem till Irak så kommer de ju även att vidareutbildas där inne.
Och det var Sten Sjöström som hade besökt utbildningslägret i Jordanien.
Juli 2004.
Den 51 man starka filippinska styrkan i Irak påbörjar idag sitt uttåg ur landet. Den filippinska regeringen uppfyller därmed kravet från de kidnappare som hotar att döda en tillfångatagen filippinsk lastbilschaufför. Spanien och flera andra länder har tidigare lämnat den USA-ledda ockupationsstyrkan i Irak. Men det är första gången som något land öppet ger efter för terrorhoten och flera koalitionspartner kritiserar beslutet.
Juli 21, 2004, Irak.
Och en grupp som kallar sig Svarta flaggorna i Irak har tagit 6 utlänningar som gisslan. Det är 3 indier, 2 kenianer och en egyptier som gruppen hotar att döda om inte samtliga deras landsmän lämnar Irak. Gisslantagandet kommer bara dygn efter att Filippinerna slutligen gav efter för de irakiska kidnapparnas krav och skickade hem sina trupper från Irak.
Juli 26, 2004.
Så gäller det kriget i Irak. 40 brittiska parlamentsledamöter har i ett brev till FNs generalsekreterare Kofi Annan bett att internationella domstolen i Haag ska få i uppdrag att pröva om kriget mot Irak var lagligt. Tidningen Daily Mirror skriver att de 40, som representerar flera olika partier, tror att den brittiska regeringen bröt mot FN-stadgan när den anslöt sig till den USA-ledda invasionen i Irak.
Augusti 2004.
Amerikanska och irakiska styrkor genomför just nu en kraftfull offensiv mot den shia-muslimska heliga staden Najaf, där Muqtada al-Sadr och hans Mehdi-milis håller till runt den för shia-muslimer så viktiga platsen Imam Alis moské.
Nu verkar det som om det shia-muslimska upproret en gång för alla ska kväsas. Våldsamma eldstrider pågår nu i Najafs centrala delar kring helgedomen Imam Alis moské. Amerikanska stridsvagnar och attackhelikoptrar beskjuter milisens ställningar i och omkring helgedomen. Likaså har striderna intensifierats i andra delar av landet mot Muqtada al-Sadr-anhängare. Det talas om att 165 iraker har dödats på olika håll i Irak under det senaste dygnet. Antalet döda och skadade i Najaf är ännu oklart, men minst 5 civila har dödats och 6 milismän har skadats enligt uppgifter från den shia-muslimska milisen, som också hävdar att den förstört 2 amerikanska pansarfordon och dödat ett antal amerikaner. Det är uppgifter som ännu inte bekräftats. Milisen har förskansat sig vid helgedomen, varifrån den beskjuter amerikanska och irakiska styrkor med granatkastare och raketgevär.
Striderna inleddes tidigt i morse med tung eldgivning från amerikanska stridsvagnar och attackhelikoptrar. Explosioner skakade byggnaderna närmast helgedomen när de amerikanska styrkorna gick in i stan. Granateld och tjock rök stiger nu från området. Men amerikanerna har också fått strikta order att undvika direkta attacker på helgedomen. Det skulle kunna leda till våldsamma reaktioner i hela den muslimska världen. De irakiska och amerikanska styrkorna har nu blockerat infarterna till moskén i staden. Och tusentals civila uppges också ha lämnat stridsområdet. Syftet är att slå ut Muqtada al-Sadr-milisen som i över en vecka fört ett väpnat uppror i den shia-muslimska heliga staden. Och enligt planerna är det irakiska nationalgardet som ska sköta den sista upprensningsaktionen runt moskén. Mycket står på spel. Det som en gång såg ut som ett litet regionalt shia-muslimskt uppror har nu spridits över hela landet. I den södra staden Kut har under natten hårt bombardemang lett till stora förluster för al-Sadr-anhängare. Det talas om över 70 döda där. Och nyheten om offensiven i Najaf har under dagen lett till protester och kravaller bland al-Sadr-anhängare i huvudstaden Bagdad och i hamnstaden Basra i söder. Rickard Myrenberg, Jerusalem.
Och jag har med mig Ekots utrikesreporter Kristina Gustafsson här i studion. Välkommen. Alltså USAs attack på Najaf, mycket står på spel, sades det här. Varför är det så viktigt för USA att komma åt Najaf?
Jag tror att USA helst skulle vilja undvika de här striderna just i Najaf. Och orsaken är det här, vi hörde alldeles nyss i Rickard Myrenbergs reportage, att det här är så heliga platser för shia-muslimerna. Det är otroligt kontroversiellt och det är mycket, mycket känsligt. Så hade de haft en möjlighet att välja så hade de nog siktat in sig på någonting annat för att slå ner den här revolten. Men Muqtada al-Sadr och hans makt i milis har valt Najaf och Kufa som ligger i närheten. Två heliga städer, just utav det skälet. Att det är så känsligt. Mm. Så att det blir väldigt svårt för USA och de allierade att gå till angrepp.
Vad skulle hända för USA om så att säga, man råkade skada den här Imam Alis moské till exempel?
Det skulle väcka en enorm vrede. I, naturligtvis framförallt bland shia-muslimerna i Irak men i hela den muslimska världen. De skulle få väldigt, väldigt svårt att genomföra det de har tänkt sig. De vill ju ha en försoningsprocess till stånd på något sätt. Och det skulle ju försvåras enormt mycket om någonting sånt hände. Och det är också därför som USA har sagt att det är inte amerikanska soldater som ska gå in i den här moskén när det väl kommer till den slutfasen att verkligen avväpna milisen som gömmer sig där inne. Mm. Utan det ska Iraker göra.
Mm. Vilka andra risker tar USA? Politiska risker?
Ja, alltså hela det här kriget är ju kontroversiellt och det som har hänt i Irak är ifrågasatt på många håll i världen. Men jag tror att de här striderna där gäller det inte så mycket stora politiska risker på det sättet. Det kan bli stora amerikanska förluster och det kan ha en politisk betydelse för president Bush när det gäller hans återvalskampanj i presidentvalet i höst och så. Men det är nog mer vad som händer i själva Irak, tror jag.
Denna Muqtada al-Sadr som finns där inne, alltså vilket stöd har han bland shia-muslimer?
Han har, det kan man inte tro när man hör det här, men han har faktiskt åtminstone än så länge bara ett ganska begränsat stöd. I Najaf till exempel så har han uppmanats flera gånger att lämna den staden och lämna helgedomarna där. Det kom en uppmaning alldeles nyss, nu på förmiddagen, från guvernören i Najaf som säger att Mahdi-milisen måste lämna moskéerna, lämna Najaf utan att ställa några som helst villkor. Så att där finns det, har han inte så stort stöd. Det är väldigt kritiserat och omstritt bland shia-muslimerna. Däremot i Bagdads allra fattigaste kvarter, där det är utslagna människor som inte har något hopp om någon större framtid, där har han ett starkt stöd. Och sen ser vi ju nu idag att det pågår demonstrationer runt om i Basra och i Bagdad och på flera andra håll till stöd för honom. Så att blir det för många döda, förstörs helgedomarna, då kan hans stöd växa.
Tack så mycket Kristina Gustafsson. Vi återkommer till utvecklingen i Najaf i kommande ekosändningar.
13 augusti 2004.
Den senaste veckan har ju striderna varit hårda i Najaf. Och enligt uppgifter från en talesman för den shia-muslimska milisen i Najaf nu på morgonen så ska motståndsledaren och milisledaren Muqtada al-Sadr vara sårad. Milisen har omringats av amerikanska och irakiska styrkor vid den moské och helgedom där imamen Ali är begravd.
Uppgifterna kommer nu på morgonen. Muqtada al-Sadr har skadats på 3 ställen efter ett amerikanskt bombardemang. Det sa Ahmad al-Shinabi, talesman för milisen till nyhetsbyrån Reuters. Vi vet inte exakt hur allvarliga hans skador är eller vad han förts nu, sa talesmannen vidare. En annan talesman för milisen säger till Reuters att al-Sadr ådrog sig skadorna idag vid strider mellan amerikaner och milisen i närheten av den stora begravningsplatsen. Amerikanska och irakiska styrkor, sammanlagt drygt 3000 man, har sedan igår eftermiddag omringat al-Sadr och hans milis vid helgedomen Imam Alis moské. Striderna har varit intensiva där amerikanerna understötts med stridsvagnar och attackhelikoptrar och där milisen svarat med granatkastareld och raketgevär. Syftet med offensiven är att en gång för alla slå ut milisen som i över 8 dagar fört ett väpnat uppror i stan. De amerikanska styrkorna har fått order om att inte gå in i den shia-muslimska helgedomen, något som skulle kunna väcka våldsamma reaktioner i hela den muslimska världen. Men offensiven i Najaf har väckt starka reaktioner bland Iraks shia-muslimer. Landets mest aktade shia-muslimske ledare, Ayatollah Ali al-Sistani, har uttryckt djup sorg och oro över händelseutvecklingen. Och omkring 5000 al-Sadr-anhängare gick i hamnstaden Basra ut i protester mot anfallet och krävde att USA drar sig tillbaka. Många menar att offensiven är en stor chanstagning av interimsregeringen som tog över för bara drygt en månad sedan. Går offensiven fel och blir helgedomen skadad så kan det få stora religiösa och politiska konsekvenser. Richard Myrenberg, Jerusalem.
I
Irak har det genomförts 2 bombattentat mot olika ministrar idag och samtidigt har det varit intensiva strider vid moskén i Najaf. Iraks försvarsminister ger nu Muqtada al-Sadrs milis bara några timmar på sig att ge upp kampen.
Vi är inne på de sista timmarna. Ikväll så kommer irakiska styrkor stå vid dörrarna till helgedomen och uppmana milisen att lägga ner vapnen. Det sa försvarsministern för interimsregeringen Hazim al-Shalan vid en presskonferens idag. Om de inte ger upp så kommer vi att utplåna dem, tillåter ministern. Och enligt flera källor ska det nu efter 3 veckor av strider för första gången finnas irakiska nationalgardister i närheten av Imam Alis moské i Najaf. Irakierna har där i full stridsutrustning intagit positioner tillsammans med amerikanska soldater i Madinagatan omkring 400 meter från moskén. Dessutom ska de ha fått förstärkning av amerikanska stridsvagnar som nu förflyttat sig närmare moskén. Stämmer uppgifterna så kan det vara tecken på att interimsregeringen nu gett order om en slutoffensiv mot milisen. De amerikanska styrkorna har fått order om att inte gå in i moskén eftersom det skulle kunna väcka våldsamma reaktioner i hela den muslimska världen. Och regeringen har sagt sedan tidigare att en framstöt mot milisen inne i moskén endast kommer att genomföras av de irakiska nationalgardisterna. Under natten till idag har amerikanskt flyg och artilleri beskjutit milisens ställningar och moskén uppges ha fått en del splitterskador på fasaden. Milisen hävdar att det är amerikansk eldgivning som är orsaken till skadan, något som USA förnekar. På morgonen genomfördes också 2 separata mordförsök i Bagdad mot ministrarna för miljö och utbildning. I ena fallet så försökte en bil full med sprängmedel köra in i miljöministerns bil. I det andra fallet detonerade en sprängladdning vid vägen i närheten av utbildningsministerns fordon. Bägge ministrarna klarade sig, men sammanlagt 5 livvakter dödades och ett dussintal skadades i attentaten. Richard Myrenberg, Jerusalem.
September 30, 2004.
Minst 49 människor dödades och 200 skadades idag vid 3 bilbombsattentat i Iraks huvudstad Bagdad. Många av dödsoffren var barn.
Attentatmännens mål var en amerikansk militärkolonn. Den första bilbomben exploderade just när konvojen passerade en plats där flera nyfikna barn samlats för att se invigningen av vattenverkets nya pumpstation. Kort därefter, när amerikanska soldater rusade fram för att hjälpa offren från den första, kom ytterligare 2 explosioner. Minst 34 av dödsoffren var barn som träffades av splitter från explosionerna. Den högsta siffran barn som dödats i en attack sedan upproret inleddes för 18 månader sedan. På lokala Yarmouk-sjukhuset utbröt närmast panik när skadade och döda anlände och oroliga föräldrar sökte sina barn bland offren. Samtidigt utfördes flera attentat med dödsoffer på andra håll i Irak. Osäkerheten i landet ökar. Mord, kidnappningar och militära angrepp från motståndsrörelsen har skett nästan dagligen under 1,5 år med amerikansk närvaro. Och dagens blodiga attacker, bara 4 månader före de planerade valen i januari, väcker inte nytt hopp för en fredlig utveckling.
Oktober 2004.
I Irak har amerikanska styrkor inlett den mest omfattande militära operationen hittills mot staden Fallujah, strax väster om Bagdad.
Flyganfall med laserstyrda 250 kilos bomber och helikopterbeskjutning av misstänkta tillhåll för motståndsmän sprider nu skräck bland befolkningen i Fallujah och många försöker fly ut ur stan. De amerikanska styrkorna med visst bistånd av irakiska regeringssoldater genomför nu de hittills mest omfattande militära attackerna mot Fallujah. Enligt Pentagon handlar det dock inte om storoffensiven för att inta stan. Den väntas inledas först om några veckor efter det amerikanska presidentvalet. De pågående operationerna är snarare ett svar på de senaste bombdåden i Bagdad, så kallade gröna zon. Iraks premiärminister Iyad Alawi tror att en viktig del av motståndsrörelsen styrs direkt från Fallujah av den jordanske terroristen Abu Musab al-Zarqawi. Alawi har krävt att stans styrande äldste råd lämnar ut terroristledaren. Men Zarqawi finns inte här och vi vill inte lämna ut dem som kommit hit för att hjälpa oss, säger Abdelhamid Jadou som ingått i förhandlingsgruppen, och han tillägger: Gud stänger portarna till helvetet under fastemånaden Ramadan, men amerikanerna släpper lös sin eldkraft. Här i Washington har utrikesminister Colin Powell nu formellt klassat Zarqawis grupp som terroristorganisation och krävt att alla länder fryser hans och gruppens tillgångar. Thomas Nordegren, Washington.
Oktober 2004.
Ja, i Irak har flera explosioner skakat huvudstaden Bagdad under morgonen och förmiddagen. Bland annat har 5 kyrkor utsatts för bombattentat.
Den heliga muslimska fastemånaden Ramadan inleddes alltså med vad som tycks vara samordnade attacker riktade mot den kristna minoriteten i Irak. Landets kristna misstänks ofta för att på grund av sin religion stöda ockupationen. Sprängladdningarna detonerade under morgontimmarna utanför 5 av Bagdads kyrkor. Flera av kyrkorna skadades, men enligt rapporterna från Bagdad kom inga människor till skada. Det här är den andra samordnade attacken mot Iraks kristna. I augusti i år dödades 11 personer i attacker mot kyrkor. De kristna utgör ungefär 3% av landets befolkning. Men också ett sjukhus har attackerats i Bagdad idag. Under förmiddagen dödades en sjukvårdare och flera av hans kollegor skadades när en granat träffade sjukhusets trädgård. Och strax efteråt slog en granat ner i närheten mellan ett hotell och en kyrka. Det är oklart om det var kyrkan eller hotellet där många utlänningar bor som var målet. Nu överväger ledningen för ockupationstruppen att sända brittiska soldater till Bagdadområdet. De brittiska trupperna har ända sedan ockupationen inleddes våren 2003 bara opererat i södra Irak i och omkring staden Basra. Men de kan komma att behövas som förstärkning i Bagdadområdet så länge amerikanerna är fullt upptagna med den pågående insatsen mot det sunnimuslimska motståndsfästet Fallujah väster om Bagdad. Fler än 1000 amerikanska och irakiska soldater omringar staden och bombar den nattetid för att försöka oskadliggöra den terroriststämplade upprorsledaren Abu Musab al-Zarqawi. Man tror att han leder attacker mot både utländska trupper och civilpersoner från Fallujah. Christer Fridén, Amman.
Oktober 2004.
Vid 2 självmordsbombningar i Irak idag dödades minst 20 människor, över 50 skadades. Samtidigt uppger USA att man har gripit flera ledande medlemmar av en militant grupp.
Det var irakiska poliser som var målet vid 2 självmordsattentat. Ett nära Ramadi i västra Irak och det andra nära Samarra norr om Bagdad. Minst 20 människor dog och många skadades. Irakisk polis och medlemmar av nationalgardet och armén är ofta målen för självmordsbomber och andra attacker. En del irakiska motståndsmän ser dem som medlöpare till USA och dess allierade regering i Bagdad. Samtidigt säger USA att man fångat en av Abu Musab Zarqawis närmaste män, liksom flera andra anhängare. Zarqawis grupp är en av flera extrema islamistiska grupper som tros ha sina högkvarter i staden Fallujah. Zarqawi har tagit på sig skulden för en serie självmordsbombningar och halshuggningar av kidnappningsoffer. USA har bett brittiska soldater att förflytta sig från södra Irak till Bagdad. Skälet tros vara att USA behöver frigöra resurser för att kunna attackera Fallujah och eliminera grupper som Zarqawis nätverk. De brittiska soldaterna flyttas nu mot Bagdad samtidigt som arabisk tv visar en video med kidnappade brittiska biståndsarbetaren Margaret Hassan. Hon vädjar gråtande om att brittiske ledaren Tony Blair ska kalla hem trupperna och rädda hennes liv. Hjälp mig, det här kan vara mina sista timmar, säger den 59-åriga biståndsarbetaren. Nils Horner, Beirut.
Ännu ett makabert bevis för att de som är beredda att tjänstgöra för den nya regimen utgör måltavlor för den irakiska motståndsrörelsen. Och vi varnar för att det kommer otäcka bilder i det här inslaget.
Det var igår kväll som en grupp omkring 50 rekryter i det nybildade irakiska nationalgardet var på väg hem på permission efter en första utbildningsperiod i ett träningsläger nära gränsen till Iran. De nyblivna soldaterna var civilklädda och av allt att döma obeväpnade när deras konvoj stoppades av en grupp män som enligt ögonvittnen var beväpnade med automatvapen och raketgevär. Enligt vittnesuppgifterna ska rekryterna ha tvingats ner på marken och sedan mördats med skottsalvor på nära håll. Det här överfallet var av allt att döma noggrant planerat och förövarna måste rimligen haft hjälp av informatörer i det irakiska nationalgardet eller polisen. Att slå till på det här sättet mot de nya irakiska myndighetsstrukturerna som polis och nationalgarde, det är en strategi som förenar de grupper som motsätter sig den USA-ledda koalitionen och den provisoriska irakiska regeringen. De flesta attackerna har hittills utförts i form av sprängattentat och självmordsbombningar.